För 400 år sedan såg kartan annorlunda ut. Östersjön var ett svenskt innanhav som på alla sidor omgärdades av en ständigt växande stormakt.
Det här är ju någonting som uppfattas som existentiella hot mot hela det svenska riket.
Men hur började egentligen stormaktstiden? Lyssna på podden Historien om i Podplay-appen.
Läskigt att sitta bredvid en AIK här, eller?
Nej, det är inte roligt.
Jo, nej, det är inte kul. Särskilt en som spelade fulast i hela allsvenskan.
Precis, som levde på det.
Ja, ja, kapa mina ben så fort jag säger
det. Benkräcka.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Lyssnar du på iTunes eller podcast, då får du hemskt gärna prenumerera på den här podden och ge oss en recension efteråt. Och så mailar du mig på dilemma@mixmegapol.se. Så ger panelen sina tips och synvinklar på just ditt dilemma. Skicka dessutom gärna in en uppföljning om du har fått hjälp och berätta hur det gick. Eller så ringer du och berättar ditt dilemma på vår telefonsvarare. Numret är då 08 121 533 69. Bingo!
Enklaste nummer jag har hört.
Där har ni en av dagens panelister, Jakob Öqvist, välkommen hit.
Tack så jättemycket, Anders.
Komiker och programledare.
Stämmer.
Och en podcast med The Freak Show.
Ja, med Messiah Hallberg.
Mm. Och sen så har jag på min vänstra flank idag, för ovanlighetens skull, Josefin Crawford, podcaststjärna.
Hallå?
I huvudet på Josefin heter det.
Typ.
Typ.
Vi kan kalla
ihop det. Med Josefin var det.
Ja.
Förlåt.
Kan, vi, kan jag bli omnämnd som dilemmastjärna nu också?
Dilemmastjärna.
Mm, härligt.
Där sätter vi. Kom ihåg vad ni hörde först.
Yes, också.
Och rakt framför mig har vi för andra gången här dilemma, för att justitieministern och numera programledare i ett steg uppåt.
Ja, det är det absolut.
I morgonshowen. Thomas Boström.
Tack.
Välkommen.
Tack.
Är du taggad?
Ja, verkligen. Jag är ju bara med en gång varannat år, så det gäller ju att prestera.
Just det. Därför ska vi testa lite uppvärmning på dig.
Oj då.
Vi kallar det för dilemma stretching. Det är såna korta, snabba dilemman och se hur du reagerar.
Ja.
Så jag står till med din moral och din etik.
Oj då.
Tänk dig in i följande. En kompis sliter i köket och bjuder på en riktig festmåltid som smakar illa. Är du ärlig om kompisen frågar vad du tyckte om maten, Thomas?
Ja, det är jag, fast jag lindar in det så, som ett råd, han kunde göra det bättre.
Jag tycker det är jätteintressant det där med att linda in. Hur lindar du in det? För
att
det
jo, jag säger så här, att det här kunde vara ännu godare om du hade använt andra ingredienser.
Det är ett ministersvar alltså.
Ministersvar.
Du har en utmaning i köket.
Helt andra ingredienser alltså. Helt andra
ingredienser. Och också tagit in någon annan som hade lagat maten. Så hade det blivit ännu godare. Och det kan det ju bli även från en väldigt, väldigt låg nivå.
Ja, och så säger du med det där härliga charmiga leendet som du har.
Ja, just det. Det är det inte.
Vi tar en ny fråga. Ditt barn frågar om det värsta du gjort i din ungdom. Mm. Är du då ärlig?
Nej.
Nej, det jag är inte ens klar.
Det är inte så enkelt. Nej, det är inte.
Det är du inte. Om barnet är 15 då?
Nej.
20?
Nej.
40?
Du tar till ålders.
Ja, men det man kan hantera det bättre, ja, om man är äldre.
Jo, men det är en, liksom ekvation. Så att ju äldre de blir, desto mer kan jag säga. Men jag skulle ändå inte säga allt.
Men okay. Gud, nu blir man ju nyfiken. Vad?
Ja, men du är inte min dotter.
Nej, just därför borde du kunna säga det.
Ja, okay. Till dig kan jag säga.
Ja,
så framåt 60 års ålder så säger gamla Thomas, jag är inhalerad.
Ja, ungefär så.
Okay. Säger du åt folk som tränger sig i kön, Thomas?
Ja, det gör jag faktiskt.
Mm.
Det ska man väl
göra. Är du en sån polis, ICA-polis?
Nej, men jag har lärt mig att om man inte säger till så retar man liksom upp sig mera. Mm. Det är bättre att säga till och vara lite jobbig och obekväm.
Mm.
Än att då reta upp sig på att det lyckas liksom. Och de kan ju vara kvar i kön, men då har man ändå liksom förstört lite för dem.
Lite jobbigt att tränga sig för en för detta justitieminister.
Nej, det är många som gör det.
Lagboken i huvudet på.
Men jag ska i samma sekund säga att jag är liksom dubbelmoral, för att jag kan också tränga mig.
Det kan du göra.
Ja, och jag gillar att tränga mig i skidkör. Det är väldigt spännande att smyga fram.
Ja,
och utan att ska märka så plötsligt är man framför oss och stod liksom.
Men det är mycket flummigt
i magen när man ser skidorna komma lite närmare.
Ja, jag tycker det är jättespännande faktiskt. Så här, när det är liksom 8 led som ska in i 2.
Jag har en fråga relaterat till ditt förra yrke, eller ditt yrke förresten, just nu. Skulle du kunna yrka på ett frikännande för någon du visste var skyldig?
Ja, det skulle jag kunna göra om det inte är så att han verkligen har berättat för mig, för då får jag inte ens vara kvar i rättegångssalen. Så det har aldrig hänt faktiskt. Men däremot så har jag yrkat på frikännande när jag liksom har varit mer eller mindre övertygad om att de var skyldiga.
Du har anat?
Ja, anat eller varit i princip säker.
Fast hur kan man göra det rent moraliskt?
Nej, det är därför att man förutsätter bara vad en person säger. Och säger han att han är oskyldig och ska frikännas, så ska han göra det. Mm. Men man hamnar inte i den situationen att han säger jag är skyldig, men jag vill att du ska yrka på frikännande.
Men vadå, om allting verkligen tyder på att så här, den här människan är verkligen skyldig, ja, men han säger oh, nej, det är jag ju inte. Mm. Alltså, då är du ändå där och bara okej.
Okay. Ja, men, det...
men då gör ju rätten ett väldigt dåligt jobb. Eller?
Ja, ofta fäller de i den situationen, mm, så ni behöver inte oroa er. Men saken är att det vore fel om vi liksom överprövade det som domare. Utan vi har domare just för att de ska döma, och vi har advokater för att man ska...
Men kan du inte känna dig själv så här personligt ansvar om du anar eller nästintill säker på att den här personen är skyldig, har gjort någonting hemskt brott, och så blir han frikänd och ska ut och göra samma brott igen?
Så är det ju ibland att när de blir frikända så begår de brott direkt efter. Mm. Och ofta är det ju också så att de sitter häktade länge, så direkt när de kommer ut så gör de något dumt därför att de liksom ska ta igen de där månaderna de har suttit häktade. Så kan det ju faktiskt vara i praktiken. Men jag vill också säga som många vet att det handlar ju inte om någon är skyldig eller inte. Det handlar ju bara om bevisningen räcker. Det är det tankefelet man så lätt gör. Att vi sitter ju inte där och diskuterar om någon är skyldig eller inte. Vi diskuterar bara om bevisningen räcker.
Från jag tror jag sa det här senast du var här också faktiskt. Att jag hänvisar till Silberski som har sagt att sanningen har ingenting att göra i en rättssal.
Nej, man får aldrig reda på sanningen där.
Nej, utan det är vad du kan bevisa.
Ja, det får man ta reda på annat ställe.
Via Netflix-dokumentär brukar man få reda på svaret.
Surviving R. Kelly kanske ni har sett.
Ja, just. Nej, men jag har hört talas om den.
Ja. Bara, där har vi det, bara så. Bam, på bordet.
Om man har gjort något riktigt risigt, är du the man då, Thomas?
Ja.
Mm. Ska snacka lite med dig efter
min
Thomas.
Bästa kompis.
Jag har advokat för allt, skulle jag vilja säga.
Det är bra.
Från snatteri till folkmord.
Ja, just det. Oj.
Jag
tror det första ligger närmare mig, men man vet aldrig. Livet är långt.
Ja.
Tack så jättemycket, Thomas.
Tack.
Tack för att ni flikade in och hjälpte Thomas med sina svar också. Ja. Jakob och Jossa. Nu fortsätter programmet precis som vanligt. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Lisa. Min chef avbryter alltid konstant. Mitt i en mening när han tycker att det passar så börjar han prata högre och tar över samtalet. Jag vågar inte alltid avbryta tillbaka, men när jag har försökt på det så kontrar han. Så sitter vi bara och höjer rösterna mot varandra, så blir det dålig stämning. Vad ska jag göra, undrar Lisa. Den här har vi alla varit med om. Thomas Bosson, vad säger du?
Ja, från båda sidor kanske.
Ja.
Men Lisa ska naturligtvis prata med chefen.
Tror du inte han avbryter henne när hon ska säga det?
Hon ska säga att den inte ska avbryta. Nej, det tror jag inte.
Nej.
Faktiskt.
Moment 22.
Därför att det blir... kan aldrig... Nej, jag tror att...
Så 200?
Eller så får du väl mejla till honom då?
Ja, mejla. Bra. Men just det att man pratar lite högre när man avbryter också.
Det där jag tror att det är en generationsfråga. Mm. Jag tror många som är födda på runt så här 50-talet, runt 50-talet, 50-60 kanske, de gör så.
Mm.
Oftast brukar det vara kvinnor, men det kanske finns män också.
Men det finns ju chefer som då kan ställa frågan till Lisa här till exempel. Ja, vad gjorde du i somras? Jag var i Italien. Och när hon sagt Italien, då ska chefen berätta. Mm. I 10 minuter när han var i Italien.
Ja, precis.
Det är väldigt...
Man är inte intresserad
liksom
av någon
story topping.
Den andra personen är bara någon slags trampolin för sin egen berättelse. Ja. Vad säger Jakob Ökvist om det här?
Jag tycker att Lisa...
Vad säger Thomas Bostad då? Förlåt. Jakob.
Jag tycker att hon ska göra en Josefin Crawford.
Vad är det?
Jag och Josefin Crawford ledde ju ett radioprogram som heter Vakna med The Voice. Och efter några år så tog Josefin mig avsides och sa väldigt så här rakt mellan två ögon: det är jättekul att sända radio med dig, men måste du hela tiden hoppa in när jag precis ska prata om en sak? Kommer du ihåg det här, Josefin?
Ja, jag kommer ihåg det.
Och det var jättebra när man liksom tar i lugn och ro och så här, men gör jag? Ja, så tänkte jag, ja, det kanske jag gör. Mm. Man tar det liksom som vuxna människor. Och sen blev jag en helt underbar person att ha att göra med.
Men det är svårt det där, för det kan också vara att ett samtal kan ju svänga som bara när man hittar de här små, som jag gjorde nu precis. De här små
haka i
halvsekunds tystnad när man hakar i.
Ja, men det är ju faktiskt lite tråkigt att så många män då i min ålder 50-55 så där. Egentligen, många har bara ett enda intresse, nämligen sig själv.
Ja, det är sant.
Man liksom ser det på middagar och sånt. Ja. Hur de sitter lite så här drömmande. Men så liksom när de kommer in på sig själva, då lutar de sig framåt och liksom lyser upp så här. och likadant ibland är lite förvirrade när någon berättar något annat, och de säger så här, ja, men hur påverkar det här mig? Hur kommer jag in i det här då? Ja. Men det handlar ju inte om mig nu.
Nej, men det där är så typiskt. Och vad är det egentligen? Det är så skumt. Man märker hur de verkligen zoomar ut när de inte får prata om sig själva. Då sitter de så här och tittar med tom blick ner i någon sillskål. Liksom. Ja.
Meningslöst att leva. Jag får inte säga någonting om mig själv.
Och det tydligaste tecken du svinner, jag bröt dig nu. Jag gjorde det med flit faktiskt. Visst var det snyggt? Du liksom drog in så här andningen. Det är om man är på till exempel en 50-års fest hos någon kille eller man, hur alla hans kompisar ska upp och spontant tala om sig själva.
Nej, men fy.
Är det inte, alltså man kan inte gå på en 50-fest.
Men det är så gubbigt alltihopa.
Ja. Jag vågar inte komma in här nu för jag är rädd för att liksom falla på eget grepp. Jag måste ändå säga att du säger att det är typiskt kvinnligt. Ja, men, och du säger att det är typiskt manligt.
Jag
det är typiskt
manligt. Jag tror det kanske är både. Det är bara att jag har kvinnor omkring mig som beter sig så här, och du kanske har fler män omkring. Det kanske är mänskligt, och det kanske framförallt är lite så här gammelaktigt.
Ni hade åldern gemensamt. Precis.
Tragiskt framförallt.
Tycker du?
Ja, men om livet handlar om, det enda du är intresserad av är dig själv, då har du väldigt lite roligt.
Ett ord du ska säga till din chef, det är helikopterperspektiv.
Ja, trodde han skulle göra helikoptern.
Jo, jag var i Italien. Fla, 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 fla.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Så vi har fått in en uppföljning på ett gammalt dilemma, hörde ni. Lisa och hennes kille kompisar med ett annat par, skrev hon då. Där killen var otrogen mot sin flickvän. Han har dessutom använt Lisa och hennes kille som alibi och sagt att han sovit över hos dem efter en fest. Han då i själva verket var otrogen. Alltså, Lisa funderade på att avslöja otroheten men var rädd för att riskera vänskapen med flickvännen som blivit bedragen. Josefin Crafoord, Gustav Fridolin och Hasse Aro satt i panelen då, och så här lät det när det begav sig.
De för den här tjejen säger att de gjorde någonting just den dagen eller den kvällen som inte då innefattar att killen har sovit hos dem. För då kommer ju hon börja ana oråd, tänker jag.
Hoppas att den hängt med där hemma.
Alltså, din lösning var att man ska väcka misstanken hos den här tjejen, men inte ge henne sanningen. Det var en lång rätt lösning.
Ja, men det är i alla fall...
Väck en misstanke är ditt svar på detta.
Jag är inne på linjen. Konfrontera din pojkvän, se åt honom och snacka med honom. Och sen det här, hur ska vi göra och riskera att förlora dem som vänner? Ja, det kommer ni göra.
Ja.
Men det kommer ni göra ändå.
Sådär, ja. Josefin tyckte alltså att Lisa skulle väcka misstanke hos den bedragna flickvännen, medan Hasse tyckte att Lisas pojkvän skulle konfrontera den otrogen killen, men sen släppa det eftersom den tagen inte kommer att behålla dem som vänner efteråt. Väcka misstanke, Josefin Crafoord. Du står fast för det fortfarande, eller har du kommit på andra tankar?
Jag tycker en ganska perfekt lösning på mycket. Att man skapar lite misstanke så. Då har man ryggen fri samtidigt som man har öppnat en dörr. Förstår du vad jag menar?
Men ska man in och rota Bodström i andra pars eventuella otrohetsaffärer?
Nej, golare och inga polare.
Nej, det är så.
Nej, men det där är en svår fråga. Men jag tycker inte man ska ställa upp som alibi. Men däremot så tycker jag inte man ska gå skvallra eller berätta om det. Det får andra göra. Men att ställa upp som alibi, det blir nog ett dubbelt svek.
Jakob, du var inte här då. Vad tycker du?
Nej, men jag tycker kanske sällan att man ska liksom, liksom ge sig in i att liksom avslöja andras felaktigheter.
Nej.
Det är lite som att skita i en bubbelpool. Det flyter upp ändå till slut. Det behöver inte vara du som...
Det behöver inte vara en bubbelpool. Det kan ju vara... Vilket
du kan
pool
skita
som helst.
Vill. Ja,
det kan vara bladkaka, bara säga.
Det är så svenskt det där
skita
tänket.
Skita i en bubbelpool.
Ja, men faktiskt. Nej,
men,
inte
nej,
men skita
i bubbelpool.
Men att inte lägga sig i tycker jag är väldigt... jag tycker det är mesigt.
Är det men det är en slags angiva mentalitet.
Ja, varför inte? Vadå? Vi behöver mer DDR-feeling här i Sverige. Aha. Det har blivit för mesigt.
Okej.
Okay. Ja.
Mer angiveri helt enkelt.
Ja.
Okej, vi har fått en uppföljning, hörde ni, det är inte slut än. Alltså, vi har fått en uppföljning från Lisa hur det här gick. Hej igen, skriver Lisa. Jag gick på Hasse Aros tips och sa åt min kille att prata med honom som varit otrogen. Hasse hade även rätt om att vår vänskap redan var över efter att min kille konfronterat honom. Så har vi inte hört någonting från dem. Däremot så vet ju hans flickvän fortfarande inte om otroheten, vilket jag tycker är fel, säger Lisa då. Men min kille tycker att jag ska släppa det eftersom vi inte umgås längre. Jag kan däremot inte sluta tänka på det. Det känns hemskt att hon ska leva med en kille som har varit otrogen. Jag hade velat att någon sa något till mig. Borde jag prata med hans tjej ändå?
Hon ger sig inte.
Hon ger sig inte. Hon ska gula. Det kliar i halsen på henne.
Att det är hennes uppgift i världen, det känner jag lite inte riktigt att jag hänger med på.
Alltså, jag tror att hon styrs av hämndkänslor mot den här killen. Mm. I första hand. Mer än att hon ska hjälpa kompisen.
Och vad tycker du om Lisas hämndbegär då? Tycker du att det är okej? Okay?
Nej, jag tycker inte det är hennes sak.
Nej.
Alltså det, jag tycker hon är för sent ute nu. Alltså att komma nu så här eftersläntrandes, det kommer inte funka. Den här tjejen kommer bara, vad snackar du om? Du knäpper huvudet. Det kommer landa helt fel.
De har redan brutit med varandra och så ska hon komma. Jo, förresten, vi hörs ju aldrig och ses aldrig, men jag har en liten grej.
Ja, just det. Han var otrogen dessutom.
Jag blir lite orolig också när hon säger att jag kan inte sluta tänka på det. Vad är det för liv när
hon kan inte sluta tänka på honom.
Okej. Wow. Det här tog en helt ny vändning alltså. Kort svar, vad ska Lisa göra för att ta sig ur det här dilemmat då?
Gå vidare i livet.
Ja, hur då?
Börja med yoga.
Yoga.
Skaffa en hobby.
Skaffa en hund, tänkte jag. Hobby. Jussan.
Nej, jag tycker hon ska ragga på den här killen stenhårt. Se om hon kommer någon vart.
Men då kommer jag vara otrogen mot henne sen.
Ja. Igen.
Jo, men hon måste ju kolla om han är den otrogna typen.
Men det vet han ju redan.
Och hon är dessutom intresserad.
Lisa, du har ju själv.
Hon måste ju få smaka. Ja.
Två ord, Lisa. Gå vidare.
Nej.
Hej, hej Dilemma. Jag heter Sanna och jag har fått en 14-årig bonusdotter som fullkomligt älskar att sjunga. Men hon är inte bra. Och jag har lite dåligt samvete över det här, men jag måste få slut på hennes sång. Och min man tycker såklart att hans dotter är världens mest underbara. Dessutom så inser jag att jag blir ju lättare irriterad på henne för andra saker eftersom att jag stör mig så otroligt mycket på hennes sång. Jag vill ju tycka om henne, men hennes sång gör... Det gör det inte lätt. Jag vill ju heller inte förstöra självförtroendet på en 14-årig tjej. Så vad kan jag göra?
Ja, där tog hon slut, Sanna. Vad kan hon göra egentligen? Thomas Bodström.
Man måste tänka på uttrycket sjunger hellre än bra.
Mm.
Och då i synnerhet det barn. Alltså barn sjunger jävligt illa. Det vet man ju alla gånger man har plågats att stå på skolavslutningar och luciamottagningar och sånt. Det låter ju faktiskt bedrövligt. Men det kan ju vara gulligt ändå. Mm. Och lyssna på barn. Men bra sjunger de inte. Nej, jag förstår henne. Men hon får ändå bita ihop faktiskt.
Man ska ljuga. Ungefär som en teckning från en femåring. Jättefint.
Ja, ungefär så. Nej, men hon behöver inte överdriva berömmet. Men det är så här, hon kanske är roligt att du sjunger. Du
här, kan bli ännu bättre. Den här sången hade varit bra med en helt annan röst.
Du kan... Om någon annan sjunger. Om jag får en annan bonusdotter.
Vad säger Jossan? Nej, är du rak här?
Du vet, om du inte kan... Vad är det man säger? Om man inte kan döda dem så join dem. Att hon kliver in och liksom bara också sjunger. Alltså, ser det roliga i att den här 14-åringen gillar att sjunga.
Se passionen bakom rösten.
Ja,
ja. Vad
säger det kan leda någonstans.
Jakob Ökvist.
Man blir ju väldigt nyfiken på Sannas bonusdotters röstkvaliteter. Mm. Alltså att det är så illa så att hon liksom inte ens står ut i att vara i samma hus. Jag och Josefin intervjuade ju Gunilla Persson en gång i Vakna med The Voice. Och då hade hon med sig sin dotter som skulle sjunga Somewhere Over The Rainbow a cappella.
Ja,
det var väldigt speciellt. Hade hon gått runt, hade den här lilla dottern till Gunilla gått runt och sjungit i mitt hus, så hade jag nog gjort slut. Det hade jag gjort, för det var ingen rolig hörsel. Det lät bedrövligt alltså.
Vi ska prata mer om det här, för jag är intresserad av en annan grej. Och det som Sanna också skriver här, det är ju det att den här rösten förpestar ju hela hennes personlighet. Så hon kan inte tycka om någonting annat som hon gör
allt
heller.
Allt smittas av sången.
Och smittar ner sig själv. Vad heter det? Autoimmun sjukdom. Hon kan inte, alltså Sanna kan inte tycka om någonting om den här 14-åringen.
Men jag tycker den här Sanna är helt inskränkt. Kom igen, alltså det är coolt med någon som har en egen. Hon kan ju bli värsta punksångerskan till exempel. Mm. Lyssna eller på inte. Tåström eller Grisen skriker eller Nina Hagen. Alltså,
i vem vill ha en Grisen skriker medlem i sovrummet?
Det hade väl varit härligt.
Men alltså, hur dåligt kan man sjunga egentligen?
Ja, men det finns ingen, Thomas.
Men jag börjar mer och mer fundera. är det verkligen rösten hon är irriterad på? Är det inte just hela fenomenet?
Alltså bonusdotter.
Att det är, vad är liksom vad här va? Det är bonusdottern är irriterad på och då är det, blir det rösten som symboliserar liksom.
Vad är hönan och ägget i det här?
Just det. Mm.
Ja.
Och jag tror att
hon är lite
svartsjuk
på att pappa eller hennes partner då väl, ger väldigt mycket uppmärksamhet till dottern. Och den här sången kanske är något som han liksom uppmuntrar och liksom aktiv i.
Det där är jätteintressant. Alltså att Sanna kan egentligen vara svartsjuk. Mm. Så vi, ska vi säga till Sanna att hon kanske rent av ska gå i terapi?
Nej, hon kan bara fundera igenom det där lite själv faktiskt.
Är det sången eller skulle det spela någon roll vad det än var? Skulle jag ändå irritera mig på den här liksom 14-åriga narcissisten?
Om hon spelar pianon, då skulle det vara så här. Och pappa lyssnar och säger, åh vad fint du spelar.
Ja men exakt.
Jag tror att jag har en enkel lösning på vilken orsaken än är. Uppmuntra lilltjejen att bilda ett band. Mm-hmm. Och så kan de hålla till i något garage eller så där och repa.
Vilket band vill ha en urusel sångare?
Nej, men det är för...
Dolly Style!
Alltså, det finns ju jättemånga om du lyssnar idag.
Ja. Det finns massor.
Alternativt kan hon väl tvinga henne att söka till Idol. Mm. För då behöver inte hon säga att hon sjunger pissdåligt. Då kan ju juryn göra jobbet åt henne.
Exakt. Be henne söka till Idol så låter du någon annan lösa problemet åt dig.
Kishti får skrika.
Eller så
det är orimligt!
Just det. Och Thomas lyfter frågan ifall det kan vara så att du helt enkelt störde på bonusdottern överlag. Sången är bara någon slags ursäkt. Jossan tycker att du ska uppmuntra henne att bilda ett band.
Ja.
Då har du tre stycken stadiga alternativ, Sanna, så det är bara att välja.
Håll till godo.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Victor. Jag är skild och har två barn. Nu har jag träffat en ny, fantastisk tjej. Problemet är att hon är lika gammal som min äldsta dotter. Hon är 23, men väldigt mogen för sin ålder och vi mår otroligt bra av varandra. Hur ska jag berätta det här för mina barn? Hur länge ska jag vänta? Vi har träffats i några månader i smyg, ska jag säga. Vi bor i en mindre ort och jag är orolig att mina barn får reda på det här på andra vägar. Så vad ska jag göra, undrar då Victor, som inte säger hur gammal han är, men dottern är 23 och nya flickvänner det också. Jossan!
Ja, i det här fallet så handlar det ju bara om hur stark deras kärlek är och hur seriöst det håller på att bli.
Mm. Men hur säger man det till sitt barn då, som är lika gammalt? För man kan tänka sig hur dottern reagerar.
Jag tycker inte man ska säga så mycket. Jag tycker han ska vänta tills det är dags att presentera. Så att det inte börjar med en ålder bara, utan låt dem träffas och så kommer frågan komma upp, men då kanske de har hunnit i alla fall byta några meningar och ha lite trevlig stämning och sådär.
Thomas har fnissat till här.
Ja, jag tycker faktiskt tvärtom.
Ja.
Jag tycker bättre att de pratar om det, så behöver de inte liksom träffas på julen först direkt, utan låt det vara isär lite. Så får den här dottern mogna vid tanken att han är tillsammans med någon som är lika gammal som henne.
Så det första han säger, jag vill berätta en sak. Jag är tillsammans med en tjej som är lika gammal som dig,
ja.
Lisa.
Han behöver inte säga det i andra meningen, men han kan säga det i kanske 12:e meningen.
Mm. Du tror att det inte kommer att ta hus i helvete i alla fall, eller?
Jo, men det är kanske inte det allra viktigaste.
Nej.
Men det är viktigaste i förhållande till dottern, det är det ju.
Det finns ingen av er som tycker, att eller Jakob kanske, att han ska simma ur bild och det här förhållandet.
Ja, men jobbigt är ju om dottern det första han säger, åh! Vi gick i parallellklass i gymnasiet.
Alltså,
läspar hon?
Ja, men det är inte omöjligt. Men
alltså, 23 år. Ja.
Nej, men att det blir så här, åh, vi kan börja vlogga ihop och vi kan starta en YouTube-kanal.
Men alltså, är inte det kul?
Jo, men jag menar,
dottern och flickvännen har ju mycket, mycket, mycket mer gemensamma referenser och nämnare och liksom titta på familjen Wahlgren. Alltså, så han kanske kommer känna sig lite utanför. Det är en viss åldersskillnad här alltså. De har inte jättemycket gemensamt.
Man kan tänka sig att det är säkert en 25 års ålder.
Ja, det borde det vara.
Ja, men jag tror att det är positivt alltså. Nu när du säger det så där, så tänker jag att det är positivt. Och dessutom är det lite åldersfixerat allting här. I Indien till exempel pratar man inte om ålder överhuvudtaget, inte med någon. Man, alltså det är helt irrelevant.
Ingen vet hur gammal någon är.
Nej, alltså det är verkligen otroligt. Så här, det är lika konstigt som man skulle fråga Thomas Boström, vad väger du eller vad har du för kalsonger, kan du visa dem? Alltså lika konstigt.
Okay.
Så
vad tycker du, Thomas Boström, generellt sett om de här jättestora åldersskillnaderna?
Nej, alltså, håller med om att vi är alldeles för åldersfixerade. Det är bara att läsa en tidning så står alltid namn och ålder efter direkt. Låt kärleken vad heter det?
Spira.
Spira. Spira. Kärleken är störst av allt.
Ja, men jag menar,
dottern säga mamma till henne då?
Nej.
Fyra födelsedagar ihop med mamma och dotter.
Nej, men det blir skönt för honom.
Har du bäddat sängen?
Ja, det är du.
Vi gick faktiskt i samma klass, hör du.
Ja, det lurar ju faror.
Nej,
här.
Ja, men det är klart att det, det är problematiskt. Nej. Kanske, men varför ska kärleken inte kunna övervinna det?
Ja, jag säger det.
Ja. Kör så det ryker, Victor.
Okej.
Okay. Tack.
Hej, hej. Jag heter Tobias och mitt största problem är att jag hatar att bli kittlad. Men min flickvän envisas med att kittlingen bara är en kul grej. Och alltså, vi brukar ju hålla på och retas på andra sätt, men hon förstår aldrig när det gått för långt. Hon håller fast mig ibland och det har ju hänt att jag råkar skada henne när jag försöker ta mig loss. Alltså, kan man vara mer tydlig än så? Jag älskar ju att vi håller på och retas och bråkas lite så här på skoj, men just kittlingen, den har verkligen börjat gå mig på nerverna. Hur får jag henne att förstå att kittling är allvar?
Undrar Tobias, bara en spontan fråga till Thomas Börjesson, är det självförsvar? Om man slår någon och man blir
kittlad. Det är till och med så jag funderar på det här. Alltså, kittla mot att liksom en persons vilja kan faktiskt vara ofredande. Det skulle till och med kunna vara ett brott.
I ett förhållande. Jag blev
men det kompliceras ju lite i ett förhållande. Men om Josefin börjar kittla mig jättemycket här och jag inte kan liksom värja mig, då skulle det faktiskt kunna vara så att det gjorde skyldig till ofredande.
Nähä.
Jo.
Min klient har blivit kittlad i två år. Och
sen är frågan om jag skulle vilja ha det i en rättegångssal.
Det krävs samtycke alltså. Det är någon samtyckeslag som ska till
ja,
där.
Ja, alltså det är, man
måste
kan
fråga
inte göra
först,
vad som helst mot en annan person.
Mm. Får jag kittla här?
Ja, ja
där.
Den,
ja,
nej,
ja, jag fattar.
Och gärna skriftligt.
Men hela idén med kittling är ju att det ska bli jobbigt för den andra. Alltså att det ska gå så långt.
Hela
det är
idén.
Det som är hela poängen.
Hela idén med kittling.
Ja, då ska man kittla någon och så bara ja, det var ju kul. Nej.
Men man vill ha det här barnskrattet. Vad säger du?
Nej, man måste ju också tänka på att man kan ju inte kittla sig själv.
Nej, det kan
det
inte.
Det är sjukt.
Är det någon som vet varför?
Nej, men vi hade faktiskt det på en morgon här för några veckor sedan. Då var det någon som sa att jo, det kan man i gommen.
Ja, det
i tungan.
Man.
Mm. Det enda stället man kan kittla sig själv. Så att jag håller med och finna här att det är liksom poängen att kittla någon annan är för att man inte kan kittla sig själv. Man kan inte liksom säga nej, men du får ju kittla dig själv istället. Det går inte.
Men det är ju kul att kittla någon annan, men det är hemskt att bli kittlad.
Ja,
men man
och det
skrattar
är
ju så man har dubbla budskap lite
precis,
grann.
Precis, det är ju jätteroligt. Jag brukar kittla min son ibland och det går ofta för långt. Att han blir sur till slut.
Thomas.
Men det är ju det som ja, men det är ju någonstans är det det som är. Och han säger ju också att det är kul att de håller på att skojretas och så.
Nej, men skojretas ja, men kittlingen vänder han sig ju fruktansvärt mycket mer emot, för han säger att han får panik. Tänk att ligga under, hon kanske är ganska bastant den här kvinnan han är tillsammans. Och så han kommer inte loss.
Nej.
Och hon bara tjaka, 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 tjaka. Alltså det är ju panikkänslor på riktigt för stackars Tobias.
Jag har en personlig erfarenhet av kittling som jag ska ta strax. Jag bara snabb fråga, så ja och nej fråga. Är det okej att kittlas på första dejt?
Det är okej, men ej att rekommendera.
Det, det finns roligare saker att göra.
Det skulle vara jättekonstigt.
Är det det du har varit med om alltså?
Ja, det kan det vara. Ta detaljerna om mitt privatliv. Alldeles strax.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Det är Tobias som har ringt in till vår telefonsvarare och berättat att hans tjej kittlar honom mot hans vilja. Hon går för långt. De gillar att småskratta, men sen börjar hon kittla honom lite aggressivt. Och han såklart skrattar ju så och gör dubbla budskap. Och vi pratar just om det här är okej att kittlas eller inte.
Hon känner inte av gränserna, kan man säga.
Nej, men det finns ju vissa regler kring det här också. Det är att om man kittlar någon mot ens vilja, då får man också vara beredd på att kanske få en fot i ansiktet eller alltså man kan bli skadad, det måste man vara beredd på.
Men varför kittlar man då? Vill man ha det här barnsliga härliga skrattet från sin partner som man inte får annars?
Nej, men jag tror som just finns säger, man retas lite, men det är ju ganska roligt att bli kittlad också.
Ja, men är det? Ja. Och så är det så härligt.
Ja, det är ju ganska roligt.
Man tappar ju kontrollen fullständigt.
Nej, men det är ju kul.
Men sen är det så härligt med det fysiska, tänker jag. Mm. Det är det som är grejen. Jag är jättefysisk i relationer, alldeles för. Alla killar tycker jag är jättejobbig. Jag är som en apa.
Klängig. Men kittlas du även i förhållanden?
Ja, men alltså jag tycker det är jättekul att göra sådana där. Och jag tror att det handlar om att jag vill komma nära, jag vill liksom klättra in i den andres kropp.
Men Josefin säger att, man får liksom vara beredd på en smäll, en lavette. Men Thomas, då kan man då åsa, ja men hon kittlade mig, det var därför jag sänkte henne.
Det är vanliga, eftersom det då kan vara ett brottsligt angrepp, om man nu absolut inte vill bli kittlad och tycker det är så obehagligt, så det är ofredande, då får man försvara sig och då är det vanliga nödvärnsregler. Alltså att man får använda det våld som krävs, till exempel att slå till den lite. Man får inte ta fram en pistol och skjuta någon för att kittla den. Men man får absolut knuffa bort eller slå till lite grann.
Jag sköt honom i självförsvar och kittlade mig.
Du är ingen vittne.
Nej. Jag skulle ju berätta en lite personlig erfarenhet av mig som är lite tragisk sådär på något sätt. Jag var liten, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, men kanske 6-7 år och blev kittlad ganska aggressivt i ett tillfälle och började efter det stamma under en kort period på grund av någonting som hände i mitt... Ja, någon slags chock.
Så att när jag kom hem så var
mamma.
Vem kittlade dig?
Det satt jag kommer inte ihåg hur länge det satt i, men det satt i ett tag alltså. Och jag stammade inte innan, men sen efter det så. Du kommer tillbaka igen, hör med.
Ja.
Men...
Vad märkligt.
Fick du då efteråt en sån här lite fobi för kittling? Alltså att
kan jag säga att du har också rätt till skadestånd.
Okej.
Ah.
Men det känns som att det är preskriberat.
Ja, du har inte rätt till det. Men jag bara säger att den som skulle hamna i den här situationen, och Tobias skulle hamna i den här situationen.
Och han börjar stamma så har han rätt till skadestånd?
Ja.
Ja.
Men okay. Hur säger
man skadestånd om man stammar då?
Jag tycker ni är så negativt inställda. Det ska gå till rättegång och det ska vara skadestånd och så
vidare. Ja, nej, jag sa ju att jag gillar att bli kittlad. Jag bara sa att vilka rättigheter som finns. Ja, men som inte gillar.
Det känns som att Thomas har en lösning till Tobias här, att bejaka kittlingen helt enkelt. Därför att det är kul att kittlas. Och hon vill egentligen bara vara nära dig, för hon är en sån som Jossan. Tobias, din tjej vill bara kliva in i din kropp och få en klängig liten apa.
Ja, så han kan faktiskt styra det här kittlandet till någonting lite mera
mysigt
kan vi kalla det.
Bejaka.
Ja, det är det jag menar. Alltså
bejaka alternativt begär skadestånd. Han fick du den där Porschen ifrån? Nej, jag blir kittlad här.
Kittlingen betalar det här.
Yep. Nu är det poolparty.
Okay.
Heter det kittla eller kickla?
Kittla.
Med T.
Ja, säger du kickla?
Ja, det har jag alltid sagt.
Kickla med CK.
Säger du ruschelkana?
Ja.
Ruschelkana?
Det där hörde ni inte.
Nej.
Då blir det tyst.
Kickla.
Kickla.
Det är skämt på dina vägnar.
Kittla. Men man kanske säger kittla.
Ja, man säger kittla. Man säger kittla, Jossa. Det finns ingen diskussion.
Kissla.
Kittla.
Nej, man säger bil också. Man säger inte åsna. Det är Ja,
du du säger fel varannat ord.
Okay. Nu kommer vi in på det här geografiska rasismen också i Sverige som jag.
Vad heter det? Jo.
Geografiskt. Vi ska ta tag i Pers mail här om en liten stund. Han funderar på att sterilisera sig. Mm-hmm. Har ni lekt med tanken? Jag riktar mig till Jakob Ökvist och Thomas.
Faktiskt inte.
Absolut inte.
Varför kan inte jag göra det då?
Sterilisera sig? Ja.
Plocka ut äggen.
Ja, just det. Nej, jag tänkte att det var manligt det där, att man steriliserar sig, att man steriliserar sig.
Man steriliserar.
Fast Jossan säger steriliserar sig.
Ska du fortsätta på det här nu? Alltså du orkar inte. Nej, men alltså nej, det kanske inte heter det. Steriliserar
sig.
Proppa igen.
Vuxit igen har jag gjort.
Jag vet inte. Jag kanske har fel det här också.
Ja, jag ska aldrig göra det i alla fall.
Här kommer ett brev från Per. Hejsan Dilemma-panelen. Jag är 29 år gammal och har en 3-årig son med min fru. Hon har testat flera olika preventivmedel men mår inte bra av dem. Nu vill hon att jag ska göra en så kallad vasektomi, alltså sterilisera mig. Hon är 34 år och har 2 barn från ett tidigare förhållande. Jag älskar min fru och vill inte ha fler barn just nu, men jag är fortfarande ung, 29 alltså, och allt kan ju förändras. Jag känner inte att jag vill riskera att inte kunna få fler barn i framtiden. Men min fru vill sluta med preventivmedel och jag vill ju inte neka henne till det. Både hon och jag avskyr kondom. Vad ska jag göra? Undrar Per. Ja, vad säger Thomas Bodström?
Han ska inte sterilisera sig. Man vet ingenting om framtiden och det är visserligen så att jag såg ett reportage ganska nyligen där det står att ungefär 50% så kan man ändå gå tillbaka och sen bli.
Mm-hmm.
Så att man inte är steril längre. Men det tycker jag ändå är för stor chanslagning.
Och har ålder med betydelse det här såklart? Han är ju 29 år bara.
Ja, om man hade varit 89.
Ja.
Då ska man ju göra en stående ovation. Ja. Spontant. Vad säger Josefin Kraft?
Nej, men jag tycker inte heller han ska göra det. Jag tycker snarare hon ska göra något åt det då. Alltså, hon kan väl göra någon liten operation, ta bort några äggstockar eller något. Jag har hört att det här med tillbaka, att man kan göra operationen och sen kan man göra en tillbaka operation, men den är väldigt, väldigt komplicerad och det är bara 50% chans att det kommer funka. Så att, nej, han ska inte göra det. Det är för tidigt. Han har ju inte ens fyllt 30, herregud. Nej. Det kanske tar slut mellan dem om 2 år och så träffar han en ny tjej som vill ha 4 barn. Liksom. Det blir, nej, jag tycker hon ska ta bort vad det nu är där inne som gör att man får barn.
I och med att det är hon som inte vill ha fler barn. Alltså, när det gäller fakta här så är det går att göra en så kallad omvänd vasektomi om man ångrar sig, men den måste betala själv och chansen att få barn är väldigt liten.
Och
eller,
den är
20-50%.
Ja, det är en försämrad.
Komplicerad operation också, nej. Mm.
Vad säger Jakob Ökvist om
det här? Jag tycker ju att Pers sambo här, jag tycker det är fräckt av henne att lägga press på stackars Per att knipsa tjuff, 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 bara för att hon då känner, nej men jag är klar. Jag tycker det är hemskt att hon pressar honom på det här sättet. Mm. Jag blir ledsen.
Oj, du tar det personligt.
Ja, jag tar, nej men alltså 29 år, han är ung och hon tycker att han ska ta ett ganska så liksom definitivt beslut för att hon tycker att det är lite krångligt. Mm. Och lite orolig att hon ska bli gravid. Liksom.
En konspiratorisk tanke, kan det här vara som flickvännens sätt att behålla honom för alltid? Han kommer aldrig kunna skaffa barn med någon annan kvinna.
En baktanke.
Än den 3-åriga barn de har tillsammans. Mm. Det ultimata sättet att liksom binda fast honom forever.
En djupt egoistisk kvinna du målar upp här. En ondskefull kvinna.
Ja, i alla fall.
Egoistisk i alla fall.
Ja, egoistisk och osäker på sig själv.
Ja. Vad säger Jossan här då? Håller du med mig?
Kvinnlig kondom.
Finns det?
Ja.
Vad är det för någonting?
Femidom.
Är det någon slags rör man stoppar in då?
Ja, det är som en jättekondom. Liksom, fast man sätter den i... Ja.
Som en luftballong fast invärtes.
Ja, och inte fullt med luft då.
Det blir... Och inte varm luft. Och den lyfter inte efter ett...
Varm luft så att hon lyfter bäcken som går upp i brygga av sig själv. Nej,
det finns ju en massa preventivmedel. Herregud, kan knipsa...
Nej, men jag vet hur det är att vara känslig för preventivmedel. Så där är jag lite... Däremot så tycker jag, i och med att hon är så säker, att hon ska knipsa sina små äggisstockisar.
Nej, men jag tror inte man ska hålla på att ta bort saker och ting.
Varför då? Det är väl bra. Då kan de ju köra på som kaniner sen.
Men om hon inte vill ha någonting så måste väl hon göra någonting åt problemet.
Ja, hon, det är hon som har problemet. Ja.
Hon ska äga problemet och göra någonting åt sin egen kropp. Det är ni alla överens om.
Äg dina val.
Okej. Vad jag sa?
Så ibland hör jag så konstiga saker. Du pratar så snabbt idag.
Gör det?
Ja. Du sa någonting om en äggkopp, sa du det?
Nej, jag sa ingenting om en äggkopp. Jag sa att hon får göra någonting åt problemet så att hon inte dumpade i knät på honom.
Det blev äggkopp.
Hur fick du det till äggkopp, Josefin Kraft?
Du sa äggkopp.
Nej, jag sa inte äggkopp. Okej.
Vi röstar. Sa Anders äggkopp.
Du sa någonting om kropp, det lät som äggkopp, okej.
Okay. Jag pratar fort.
Okej, du kan sätta in en äggkopp.
Okej, okay. Helt enkelt, vi är ganska överens om idag, Per. Du ska inte sterilisera för att en kvinna vill det, utan det är hennes problem. Hon ska göra det i sådana fall med sin egen kropp.
Ja.
Eller i alla fall en läkare får göra det.
Med sin egen kropp?
Egen kropp!
Nu sa han faktiskt egen kropp.
Nej.
Jo, nu sa han egen kropp. Jag hörde det inte första gången, men nu sa han egen kropp.
Ja, då sa det faktiskt.
Släpp det.
Jag tänkte så här, varför sa han egen kropp?
Hejsan Dilemma, jag heter Magnus. Min svåger har tummen mitt i handen, men en oerhört välsmord käft. Vilket sabbar stämningen för mig varje gång jag umgås med släkten. Vår släkt har ett sommarställe där vi alla hjälps åt med underhållet. Och i somras skrapade jag fönster i 4 dagar, till exempel helt själv. När jag kom ut nästa gång så var hela släkten där och då hade han passat på att måla alla fönster inför publik. Dessutom med inomhusfärg så att jag fick göra om hela jobbet. Ändå tycker mina släktingar att svågan är den som får saker gjort och att jag bara håller på att gnälla och lata mig. Kan jag göra något för att få släkten att inse hur han är, eller är det bara att äta upp detta? Vad säger Thomas Bodström om det här?
Ja, alltså, det är en omöjlig ekvation, för att om han ska visa att man ska reta sig på svågen istället för honom, då kommer man reta sig ännu mer på honom. Han kommer bara liksom gräva ner sig djupare och djupare i det här hålet.
Det tar
han måste
släppa
frågan. Det tar alldeles för mycket energi. Och på något sätt så är han faktiskt också liksom för fixerad. Det är ju mindervärdskomplex nästan mot svågen här faktiskt.
Tror du han är avundsjuk på att han har en chef där och kan underhålla och få
ja,
kärlek?
Ja, så att det Magnus bör göra istället för att fortsätta med hantverket bör han gå en retorikkurs eller någonting.
Retorikkurs, ja, spännande. Vad säger Josefin Kraft om det?
Ja, men jag tycker det här är så här typiskt svågrar. Och hålla på så där. Okay. Ja, men det är svågrar och svägerskor. De håller på så där ska imponera och tramsa sig. Det är också därför de ställer sig och målar så här hysteriskt och fixar och donar för att liksom så här, titta vad jag kan och vad jag är duktig.
Kan man inte bjuda lite på det då?
Jo, det är det jag vill komma till. Att bara let it be. Låt han hålla på.
Ska låta svågon måla huset med fel färg så att han får göra om det sen?
Där borde han ju bara sagt, men du har ju målat fel färg, du får göra om det. Och han borde sagt det inför alla.
Inför alla också. Ja. Han ska just det, han ska gå Golgata-vandringen fram genom.
Åh oh, nej, vem har målat här?
Mm. Mm. Det här med att jobba, låta andra göra jobbet men man står själv och glänser lite grann. Jag tänker, hur var det som politiker, Thomas Bodström? Alltså, du har talskrivare, du har folk som gör grovjobbet åt dig. Du står att Thomas Bodström har gjort detta, står i tidningen. Alltså.
Ja, just det.
Men i
det...
själva verket är det din stab som har gjort det.
Ja, det beror ju på om det gick bra eller dåligt. Ja. Ungefär som tränare i fotboll.
Ah.
Vi vann eller därför att spelaren gjorde som jag sa eller tvärtom. Fast egentligen är det så att man får inte skylla på tjänstemännen, fast man kan göra det på ett fint sätt.
Okay.
Mm. Man skyller väl på den tidigare regeringen?
Ja, det är klart att man skyller på tidigare regeringen, ja. Oppositionen, media, EU, FN.
Vädret, ja. Allt var fel.
Jag vågar väl ändå drista mig till att säga att alla vi fyra här inne är ju lite grann, vi är lite linslusa. Vi tycker ju att göra saker för gallerierna, helt enkelt.
Ja, men alltså, vi är ju
lite grann som svågan, är vi inte det?
Nej, men jag bara alltså, säger,
vi kan inte speciellt... Thomas kan jag grejer, kan. Men Jossan, du och jag, vi kan ju inte.
Thomas har högskolepoäng, det är lite överkurs. Men alltså, jag tänker att Magnus säger att svågen bara solar sig glans. Han har ändå målat fönstren.
Ja, men han gjorde ju inte det med flit.
Nej.
Han gjorde det slarvigt, det är jag helt övertygad om.
Det är inte säkert. Och man vet ju det att vara ny i en släkt. Alltså, bara var ingift där, det är säkert redan farsans onda öga. Och liksom, nu får han liksom give him a break.
Det känns lite grann som att vi har kommit fram till konklusionen att Magnus ska inte lägga en skit på det här, helt enkelt.
Nej, men exakt.
Nej.
Hej, hej. Jag heter Siri. Min mamma har träffat en ny kille. Och det finns en grej som gör mig helt galen, som kanske låter som en struntsak för många, men det är att han har liksom snott min plats vid matbordet. Och det här gör ju att jag får nu liksom typ sitta på den sämsta platsen som är längst in i ett hörn. Och ja, ni vet, sen när jag ber honom att flytta på sig, vilket jag gör ibland, så flinar han bara åt mig och säger att det spelar väl ingen roll vart man sitter. Och ja, eftersom jag har haft lite problem med att komma överens så här, rent generellt, så kanske det dumt att dra igång det stora bråket om det här, men jag skulle inte behöva börja min morgon varje dag med att komma in i köket och bli irriterad av att han sitter på min plats. Så liksom, vad ska jag göra?
Fasta platser. Vad ska Siri göra? Vad säger Jossa?
Ja, jag tycker det är jätteretigt det här med familjer som har fasta platser. Jag tycker det, då är det nog lurt. Då är det nog skumt. De som har det, de har också väldigt så här välstädat hemma. De har lik i garderoben, det är det de har. Det är någonting, ja, du vet, de kanske har en så här källare med massa...
För att de vill ha lite välstädat.
Ja, men det är...
Det luktar fritzel.
Ja, vad har de i källaren, sa du?
Ja, men där kan...
Fritzel hade städat.
Han satt på
fastan.
Små barn i källaren och äckliga redskap och sånt. Nej, jag har sett mycket skräckfilm har jag gjort. Men å andra sidan så kan jag känna lite med Siri också. Så jag har ju ett jättekonkret tips. Och det är att hon helt enkelt ska vara först på plats.
Precis.
Ja, hon ska upp tidigt på morgonen, ta en snabb dusch och sen som blixt.
Som tyskar på Ayia Napa.
De tar solstolarna.
Ja. Det är ryssar numera.
Är det ryssar som jag har flyttat österut?
Ja.
Gjort verkligen. Vad säger Thomas Bodström?
Nej, men sitter han där hela dagarna, den där styrpappan, som gör att varje gång kommer in i köket så sitter han där.
Han är uppe fyra.
Ja. Men jag tycker hon ska gå dit först. Om det inte går så tycker hon ska prata med sin mamma.
Mm. Okay.
Därför att mamman, hon tycker det är jobbigast av alla om det inte funkar mellan nya mannen och Siri. Mm. Så att det ska hon utnyttja, den vekhet.
Det kan finnas där.
Okay. Så Siri pratar med morsan. Jakob Bökvist, vad säger du?
Låt mamma bli lite Margot Wallström. Alltså Israel och Palestina kommer inte lösa bråket själva. Det behövs någon utifrån, en neutral kraft som kliver in och förklarar hur det här ska lösas.
Men det känns inte som Israel och Palestina har lyssnat så mycket på Margot Wallström.
Ja, de har ju tyvärr inte gjort det. Men i det här fallet så kanske det är liksom, det är inte lika infekterat. Nej. Förhoppningsvis. Lyssna på Margot Wallström.
Lyssna på Margot Wallström. Ja. Margot Wallström är alltså mamman då helt enkelt.
Som går in och medlar och löser problemet.
Då har vi löst problemet helt enkelt. Ja. Det säger vi. Det är att...
att hon ska gå upp tidigt och ta platsen först.
Det är första alternativet. Andra alternativet.
Prata.
Utnyttja mamman.
Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Daniel. Min fru och jag har alltid haft olika åsikter. Jag är till exempel liberal och hon är superkonservativ. Hon har engagerat sig i Sverigedemokraterna och blev i höstas invald i kommunfullmäktige. Min fru brinner för politik och känner att hon äntligen hittat ett sammanhang där hon trivs. Faktum är att hon har blivit som en ny människa. Jag älskar hennes engagemang men hatar hennes åsikter. Häromdagen frågade dessutom vår sexåring vad en naziunge är för något. Han hade nämligen blivit kallad för det. Hur tar jag mig ur detta, undrar Daniel. Där måste vi ju fråga Thomas Bodström. Hur är det?
Ja.
Privatlivet som politiker.
Ja, det är, jag brukar säga att man ska vara personlig men inte privat.
Nej.
Men det är klart att det är inte privat att sitta i kommunfullmäktige eller vad nu frun gjorde. Så det är inte samma sak. Men här får jag ju förklara då. Det är lite svårt för mig att sitta och försvara och förklara varför man är med Sverigedemokraterna. Men om man ändå ska ge ett råd till Daniel får man säga nej, men nu tror hon på det här och hon har engagerat sig för det. Och det är viktigt att människor får tycka olika.
Vad säger Jakob Bökvist?
Nej, men vi måste ju skilja på sak och person. Och barnen är ju de som jag tänker på det här läget. Nu blir de kallade elaka saker på skolgården. Det kunde ju lika gärna varit liksom någon som tyckte att någon vänsterpartist var... Ja, det är pappa kommunistunge och hit och dit. Så att det är liksom, han måste ju gå och prata med skolan och säga att det sägs oerhört... Han kan ju ta det, han är ju en vuxen.
Mm.
Och om han liksom är kär i sin fru och är okej med henne att hon har andra åsikter än honom. Vi har yttrandefrihet, vi har liksom demokrati, man väljer vad man vill. Då är det ju barnen han måste fokusera på i det här fallet.
Mm. Kan vara problemet vara att de pratar politik hemma då? Kan man inte bara släppa den grejen? För att om vilket parti man än tillhör så är det ju inte allt man är. Eller är det det?
Nej, för sak och person hänger ihop lite där eftersom det är personliga åsikterna som gör att man ändå engagerar sig politiskt. Men sen är det ju att även om de pratar eller inte pratar hemma, här är det ju andra barn som har hört talas om. Så de har väl kanske inte varit hemma där på middagen. Så att sådana här saker sprider sig väldigt fort och barn är väldigt snabba på att fånga upp sådana här saker.
Fast jag har ju vänner som jag har totalt diametralt med olika åsikter om politiskt. Som är jättegoda vänner. Och som är alltid kanon. Men när man sätter sig och pratar politik så funkar det inte. Men om man släpper den biten så funkar ju allting utmärkt.
Men,
kan alltså, det inte vara så förhållande också, Josef?
Jo, egentligen. Alltså, det kan ju vara kul att ha olika åsikter. Jag tror också att man kan vara två olika, alltså vilja olika saker politiskt i ett förhållande. Men just det här, i detta case, så tror jag att det är lite svårt.
Det jag undrar, panelen, det är, skulle ni kunna vara ihop med någon med totalt andra åsikter än vad ni själva har? Thomas Bodström, vad säger du?
Jag tycker också att det är roligt med olika åsikter och man umgås med människor. Min bror är moderat och så vidare och vi tycker väldigt olika och han är dessutom djurgårdare. Men jag måste säga då, för egen del skulle jag aldrig någonsin kunna vara tillsammans med en sverigedemokrat. Därför att det här handlar inte om olika åsikter, det handlar om olika värderingar på liksom det mest grundläggande, tycker jag, synen. Och när det här barnet blir kallad naziunge så är det väldigt hemskt för barnet. Men Sverigedemokraterna är faktiskt sprunget ur nazistiska rörelser. Så att det finns ju en relevans i det, va? Även om det är hemskt att barnet får råka illa ut för.
Man hoppas ju någonstans att han kan få sin kvinna att få lite mer vettiga åsikter och engagera sig lika starkt i något annat. Det är därför jag menar att om inte det går så kan han lämna henne.
Thomas. Men samtidigt så ska man ha respekt för att det är en 18% eller vad som röstade på de här. Och det är inte alla, de är inte liksom rasister allihopa. Så det är en komplicerad fråga. Men för egen del skulle jag aldrig någonsin...
Jag kan ju bara hänvisa till alltså min barndom. Jag är ju uppfostrad knallrött, alltså så långt till vänster. Så att farsan tyckte att Pol Pot var en liberal lallare i stort sett. Så att sossar och allt höger därifrån var ju hemska människor. Och sen när jag kom hem till mina kompisars föräldrar som var liksom folkpartister så... Va?
De kokar inte barn levande. Alltså jag var så här, jag satt ju bara i demonstrationståg hela min uppväxt liksom och skrek ut med krossa kapitalismen. Mm. Och så märkte jag att nej, så illa, alltså man måste liksom ändå säga diskutera, prata, stöt och blöt. Och sen kan väl du hävda det i stenhårt att jag tycker inte att Sverigedemokraterna har svaret på frågorna. Det finns andra sätt att lösa de här samhällsproblemen på. Men döm inte ut hela människan.
Jag har rest mycket i USA. Där är det ganska vanligt att där sitter ett gammalt par. Där är Trump-anhängare och den andra Hillary Clinton-anhängare. Och de we never talk politics. Men de älskar varandra. Det är ingenting som stör deras förhållande. Men de går inte in på den. Kan det inte vara något sånt som är lösningen?
Alltså, ja, nu,
att man
nu
pratar, inte är allt man röstar
hade på. Dilemma, alltså, hade det handlat om, som sagt, en vänsterpartist och en moderat, då hade jag varit så här, fine. Jag har ju själv varit gift med en snubbe. Vi hade ju helt olika. Vi röstade olika när det skulle röstas om EU. Vi röstade olika hela tiden. Mm. Så. Men ja, vi höll ihop ändå. Ett tag okay. I alla fall.
Det tog ju slut.
Jo, men det gjorde det ju. Nej, men jag lät ofta honom också låtsas att han hade rätt. Övertalat mig så här. Men sen när vi väl skulle gå och rösta så bara hihi, röstade jag tvärtom.
Okej. Okay. Kommer det fram?
Ja, men det är intressant detta. Vad ska han göra? Det känns ju på dig som att han ska lämna henne.
Nej, inte till att börja med. Jag tycker han ska försöka få in henne på, alltså prata om vad som är mänskliga och vettiga värderingar och att hon kan vända sitt starka intresse och passion och landa i på en bättre plats.
Mm. Thomas,
kan vi bli en liten mjukare KD bara?
En mjukare KD? Försök henne få dit. Vad säger Jakob Bergqvist?
Det enda jag bryr mig om här, det är barnen som kallas nassar på skolgården. Mm. Det är liksom, barnen har inte valt någonting här. Så att lös det problemet först, sen diskutera med frugan.
Tack så mycket. Jakob Bergqvist, tack för att du kom hit idag.
Tusen tack.
Thomas Bodström, tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma hit.
Josefin Crafoord, tack för att du kom hit.
Tack så mycket, Anders.
Vi säger adios. Då får jag tacka för mig, Dilemma. Jag kommer inte höras mer i det här programmet i vår i alla fall. Men det kommer ju andra, och kanske, om ni vill och är snälla, så kommer vi tillbaka i höst igen. I alla fall.
Anders!
Hej då!
Hej då, Anders! We love you!
Sluta inte, boohoo!